Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till podden Människor.
Bodil, är du förkyld?
Ja.
Hur länge har det här pågått?
Alltså, det här är min fjärde dag och nu är jag inne på den nivån när jag föraktar mig själv. Jag är extremt ful, jag är extremt obegåvad. Jag har inga riktiga vänner. De vänner jag har, de konspirerar egentligen mot mig och typ rapporterar till Putin. Och jag slutar mig och blev resig. Typ.
Det här låter inte som vanliga förkylningssymptom. Eller brukar du reagera så?
Jag blir alltid så här.
Så förkylningen är början på en kedja som leder till någon slags psykossjukdom för dig?
Ja, exakt så. Det är livsfarligt för mig. Alltså jag mår inte bra av att vara förkyld, nej.
Nej.
Hur mår du?
Nej, men jag har varit hängig sen efter sommaren. Jag brukar annars vara ganska jämn, tror jag.
Ja.
Lite oavsett hur jag lever mitt liv exakt så brukar det inte vara några större. Grunden brukar vara ganska stabil. Men nu har det ändrats. Jag känner inte igen mig själv riktigt. Så jag har känt mig hängig i en och en halv månad. Och som att min motivation är avslagen. Hur ska man förklara det? Det är lite jobbigt på lite för många håll samtidigt, vilket gör att jag bara får en så här instinktivt reagerar genom att så bara vilja släppa allt upp. Och det är väl jag lunchade med en kompis idag som är en väldigt bra person, inte för att jag känner henne jättebra, men vi hade väldigt gott snack. Hon sa att det kanske är så att jag har en 29-årskris och jag
tror inte 30 års kris.
Jag har aldrig fattat det här med att ha någon slags ålderskris överhuvudtaget och negligerat det liksom. Men jag tror kanske att det kan stämma, även om det nog kommer ta lite tid för mig innan jag accepterar det. Men jag tror, för vi pratade ju lite om det här, du och jag innan, att ålderskriser, om de nu finns, att de nog är allvarligare när man är vid udda år istället för jämna.
Ja, varför är det så? Jag tycker typ på något sätt.
Det är mer liksom så här, jag antar att det handlar ju, alltså en ålderskris, vad kommer den av? Jo, men det är ju att man börjar så här ställas inför någonting, ett nytt skede där man känner, som man känner att man inte kan leva upp till eller är redo för, väl, tror jag.
Mm.
Och då känns det ju rimligare att man får den till exempel, alltså vid 29, för att man då närmar sig brytpunkten 30.
Inför någonting, ja faktiskt. För då när man kanske fyller 30 eller 40, då kanske man kan förlika sig med det. Och har,
ja, det är man redan där. Liksom.
Jag tycker det här är en superrimlig teori.
Mm.
Och jag fyller ju 27, så vi är ju båda på udda tal. Men det positiva med det är ju att vi kommer ju vara glada samtidigt. Och rådeprimerade samtidigt.
Exakt.
Ja, okej. Okay. Men vadan detta, eller vad liksom, hur kan det ha blivit så här, tror du?
Nej, men jag vet inte, jag håller på att bråka lite med olika människor och jag kan inte berätta allting, men jag tror att när man har blivit så gammal som jag är så orkar man inte utkämpa liksom flerfrontskrig på det sätt som jag behöver göra just nu, och sen har det liksom exploderat på lite olika håll samtidigt, och sen hade jag lite så här bakslag på jobbet under sommaren och hösten. Och allt det här tillsammans har haft en ganska nedbrytande effekt. Så nu försöker jag, det jag har gjort det också, eftersom jag bränner ljuset i båda ändar genom att ha väldigt mycket jobb och väldigt mycket socialt och kvällsaktiviteter. Så nu har jag så här, sen några veckor tillbaka, dels slutat boka in så mycket saker. Och sen har jag ställt in en del också för att så här försöka, alltså jag har ju övertraserat mitt energikonto, och jag tror så här, styr man om det i i tid och lyckas komma i fas, så kommer det säkert lösa sig. Jag menar,
det kommer lösa sig.
Ja. Men däremot hade jag inte gjort det. Om jag inte hade uppfattat varningssignalerna och bara kört, så hade det antagligen, jag menar, worst case scenario är att man går och blir utbränd. Och då, det är ju inte bra för någon, för då är man ju ur liksom, ja, banan ett tag.
Exakt.
Och i värsta fall väldigt länge.
Vi ska få tillbaka dig.
Tack.
Men väldigt tråkigt att höra.
Men du har ju säkert minst lika jobbigt som jag har.
Ja.
Men du kanske är van vid att...
Motorligt.
Eller...
Ja, men jag tror att jag är precis, du vet, innan det vänder så liksom vibrerar det lite och sen kanske det går liksom uppåt. Jag tror att jag är där nu. Mm. Jag tror att bra saker kommer hända.
Jag tror också det.
Ja, så jag är ganska, jag tror att jag är mer och mer redo för det. Så det är bra. Men jag kan ha en tendens... När jag är, som du beskriver, lite så, och som jag har känt mig lite när jag var sjuk, att då kan jag nästan få en tendens att, ja men skit i allt då. Mm. Att jag typ vill förstöra saker. Alltså jag kan typ såhär,
jag
vara lite
tassig.
Ja!
Att jag bara såhär, okej, då kör vi brända jordens taktik då.
Ja, men alltså varför gör man så? För det är som att det känns skönare att börja på ett blankt blad. Eller såhär, det är bättre att inte ha några vänner, för då kan jag bara börja om.
Mm.
Eller?
Det
är ju jävligt destruktivt beteende.
Har du bråkat med Magda?
Nej, bra. Det skulle jag aldrig göra. Nej, hon är obråkbar. Och hon ska dessutom till Bali en månad. För hon har ju sagt upp sig och ska byta jobb. Och den som känner Magda Lukasiewicz tappar nog hakan, för att hon har nog aldrig liksom suttit stilla mer än så här 2 minuter på raken. Mm. Så jag tror att det kommer vara extremt välgörande för henne. Och vem vet vem som kommer ut på andra sidan.
Är det hemligt det här med jobbet eller? Nej, hon har lagt upp det på Instagram.
Ja, hon har sagt hej då GS.
Mm, just, hon har slutat på Goldman Sachs i London och börjat på... Hon har också lagt upp, tror jag.
Var hon ska? Ja, när hon var i Köpenhamn.
Precis, hon har faktiskt lagt upp det på Insta.
Alltså, då kan vi säga vad det hon ska göra. Hon ska
Ballerton Capital.
Exakt.
Som är ett av de tjusigaste VC-bolagen i Europa.
Venture Capital, alltså VC då.
Just det, inte toalett, eller det är det också.
De sorry, vi slänger oss med så många finanstermer i den här podden. Nej, men, och då ska hon typ investera i så här, små techbolag i Skandinavien. Så det är ju drömjobb ju. Vi kanske kan ge henne lite tips och kräva
jag
lite.
Jag har redan lovat henne tips, men problemet är att det inte finns så många spännande tech.
Det är inte svårt att få kapital i Stockholm dessa dagar.
Det, på så, alltså, lågkonjunkturen kommer vara bra, för det, marknaden är ju överkapitaliserad och så här, jag fattar inte riktigt, det finns, jag tror på den nordiska marknaden så finns det ju x antal fonder med typ 500 miljoner euro.
Exakt.
Equity Ventures, Northzone, de har några olika var, typ Creandum, you name it.
Exakt.
Alla kanske inte på exakt 500 miljoner, men närmare. Och så här, när man kollar på kartan över så här, vilka bolag som finns, så bara, vilka bolag ska ha alla de här pengarna?
Och då blir det som att de dåliga idéerna sållas inte ut. Och då, liksom, innovationen blir kanske inte lika briljant. Så på det sättet vore kanske lågkonja på sin plats snart.
Ja, för annars är det ett väldigt svårt jobb. För att man har jättemycket pengar men ingenting att investera i.
Exakt. Och man ska ändå mätas på någon form av liksom, progress. Ja, idag så ska vi prata om kollegor.
Mm.
Det är ett ämne som många av er har önskat. Och,
är det sant?
Ja, det är sant.
Okay.
När vi hade ett reformmöte av podden förra veckan, där vi pratade om hur vi ska ta podden till nästa nivå. Och då slängde vi ut lite kommentarer på Instagram. Och då var det typ 3 personer som skrev att kollegor vore intressant. Och framförallt gränsen mellan så här, kollega och vän. Och så var det några som frågade så här, hur gör ni? Och vi bara... Ja, men alltså, vi jobbar ju inte med varandra, så vi är vänner.
Många tror typ att vi är kollegor, eller?
Ja, men det måste ju nästan vara. Vi jobbar ju inte med varandra. Ska vi säga det nu?
Ja,
ja, nej.
Tyvärr, eller jag vet inte, det kanske är lika bra.
Ja. Men det, vi flyter kanske ändå runt i samma vatten, så det kanske är så de tänker. Ja. Men, ja, men det kommer vi säkert göra någon gång också, men inte nu.
Var sak har sin tid.
Ja. Jag har en liten tanke, eller en tanke. Mm. Jag sprang förbi en före detta kollega utanför Näringslivets hus på Storgatan i Stockholm, som är pampigt och där sitter Svenskt Näringsliv. Och där jobbade jag.
Ganska deppigt också, eller?
Ja, det är liksom, ja, maktdepp typ. Mm. Det är liksom så här, en stor grå byggnad och liksom på en ganska rik adress. Men det är liksom, när man går in där så sugs man liksom in och kommer aldrig ut. Typ.
Det är inte så peppigt där. Alltså Svenskt Näringsliv, no offense till alla er jag känner som har jobbat eller har jobbat där.
Mm.
Men det är ju liksom, tyvärr är ju Svenskt Näringsliv lite så det de liksom har i uppdrag att bekämpa någon slags liksom trögrörlighet och förmultning och byråkrati och liksom så här, folk som sitter på sina feta arslen och säger nej till saker. För Svenskt Näringsliv ska ju stå för tillväxt och optimism och förändring och så här, allt det här som de egentligen kanske inte fullt ut representerar. Och det känner man verkligen när man är där.
Alltså man känner det typ så här fysiskt.
Mm.
I alla fall, jag sprang på den här kollegan som heter Alexandra. Och vi jobbade tillsammans när jag jobbade i industrin då, som är en stor del av Svenskt Näringsliv. Och hon har gett ett väldigt så här, starkt intryck på mig. För typ första eller andra dagen på jobbet så var hon den som liksom, när man tittade på henne verkligen så här, log och mötte den. Och där man kände så här, oh, här har vi någon, här har vi liksom en trygg punkt och jag har någon att äta lunch med typ. Och jätte snabbt när vi åt lunch ensamma första gången så berättade hon sin historia. Och Alexandra är typ världens mest positiva, glada person. Alla som har jobbat med henne så här, bara gott att säga. Och väldigt så här, framåt och utåtriktad. Men hon har förlorat en dotter. Hon fick en dotter som hon och hennes man hade längtat efter superlänge. Och det visade sig snabbt att Olivia, som hon hette då, var sjuk. Och hon bodde faktiskt på det här som var med Kalla fakta, det här boendet.
Jag har inte sett det.
Jag har inte heller sett det, men det kritiserades och tydligen så tyckte Alexandra att det stämmer inte det här, det är ganska bra. Men det har nyligen varit uppe i media i alla fall, om så här, sjuka spädbarn. Och att dela en sån sak med mig som är ganska så här, halvbra på att öppna upp och typ knyta an, det var typ modigt, tycker jag. Och jag tror att det också gjorde att jag väldigt snabbt litade på henne och kunde dela saker med henne också. Det här var under en tid när jag precis, inte visste jag inte då, men skulle avgå från MUF.
Så när var det här alltså?
Det här var 3 år sedan.
Alltså hösten 2015?
Ja, för jag jobbade ju på Uber 2012. Ja, exakt. Hösten 2015. Och däremot jul. Och det var extremt jobbigt i MUF, det var extremt jobbigt i Moderaterna. Jag minns att den här toaletten typ på det här, i den här byggnaden, alltså jag minns den exakt, för jag satt och grät där typ, alltså 3 gånger per dag. Och Alexandra var den enda som var liksom väldigt så här superstöttande, positiv och som gjorde att jag ändå typ pallade göra ett någorlunda bra jobb. Där jag satt fanns det liksom 2 korridorer. En där de hade renoverat och en där det fortfarande var väldigt gamla Svenskt Näringsliv. Jag tog alltid den gamla så att ingen skulle liksom prata med mig när jag kom in. För jag var liksom, det var dåligt. Så. Men sen så slutade jag där och började på Uber. Och liksom jag fick tag i mitt liv och allt blev bättre och sådär. Och jag och hon har liksom inte hört sedan dess. Förrän där vi sa hej då.
Ja.
Och då tänkte jag så här, varför inte? Dels tror jag för att både hon och jag är kanske inte den som är världens bästa på att så här, höra av sig till den personen som bor i Malmö eller föräldrar eller sådär. Utan att vi är ganska så här, i nuet och liksom så. Men dels kanske också för att så här, det kanske var ett väldigt bra exempel på hur en kollega kan så här, vara stöttande och typ finnas där utan att bli en vän som man är på AV med eller tar hem till sitt hem hela tiden. Jag tyckte det var så en intressant tanke och kanske inte nödvändigtvis något negativt. Vi umgås inte som vänner eller så, utan det var liksom, det var då och det var väldigt nice liksom.
Mm. Jo, men jag tror att det finns någonting väldigt, att du sätter fingret på något väldigt viktigt, eller jag tror att det kan nog finnas, exakt, folk kan nog medvetet eller omedvetet liksom måla upp för sig själva och för andra att relationen antingen går åt att man har en väldigt så här strikt och torr och liksom formell yrkesrelation eller en festlig utanför kontorstid sådär. Alltså,
exakt.
Som att det vore de enda 2 liksom tänkbara vägarna.
Ja, men
och
exakt.
Båda de vägarna kan ju liksom vara lite problematiska, eller det blir så ofullständigt på något sätt. Så jag tror att Jag tror att det finns någonting väldigt sant i det där, att det finns liksom inte bara två sätt att vara kollegor på, utan det finns kanske 5 eller 10.
Exakt, och det behöver inte vara fejk. Alltså så här, inget i våran liksom väns, eller i kollegiala vänskap var fejk, utan det var då. Och jag tror att det är ganska viktigt, för man är ju på jobbet sjukt ofta. Så har man inte den här biten, utan bara den här extremt professionella, superhårda, analytiska, eller den andra där man trevande försöker bli vänner och ta lite avs ihop och till slut bara festar typ. Så jag tror att det här är liksom en intressant tredje väg. Mm. Som kan vara skön att ha. Inte med alla, men att man kanske där man jobbar har en sån här person. Liksom.
Jag har egentligen bara jobbat på, alltså i och med att min liksom karriärsbana har varit ganska speciell och bara bestått av liksom olika byråer och arbetsplatser. Bara liksom en jag driver själv nu och sen några tidigare liksom. Men, och byråer med ganska starka kulturer, både tidigare och idag liksom, så är det kanske inte, då har man inte fått en utblick över alla typer av arbetsplatser, utan bara en särskild sorts liksom. Och den här väldigt starka och informella kulturen, som är det enda jag känner till, är ju jag trivs ju väldigt bra i det. Överlag tror jag. Sen jag menar, jag kanske har fördärvats mer än vad jag kan överskåda av det också. För den är ju inte helt oproblematisk på alla sätt. Liksom det här work hard, play hard. Och att man liksom inte delar upp privat och professionellt så mycket. Och att man har starka vänskapsband till de man jobbar med och allting. Så här, det kanske bidrar till vissa liksom, det kan ju ha en tärande effekt på folk. Alltså liksom, det finns ju fördelar med att separera olika forum och använda dem på olika sätt. Och vilket säkert till exempel gör att man kan stänga av lättare. Och sen är det klart att jag menar, när man har en stark och informellt baserad hierarki och kultur på en arbetsplats, så skapar det också alltså de strukturerna är inte bara positiva. Sen jag menar, jag har ju sällan varit drabbad, men jag tror att så här, eller jag vet att på att liksom när det blir en, när den sociala kulturella, när arbetsplatsen på både socialt och kulturellt får väldigt så här distinkta karaktärsdrag och blir ganska liksom utpräglad, så är det inkluderande för dem som är mitt i det, men också exkluderande för folk som kanske försöker komma in eller som inte passar in. Alltså,
pratar du om Prime nu?
Ja, men delvis. Eller så här, jag tror att det gäller också våran arbetsplats idag. Det är liksom, det är ju den, jag menar, du kan ju föra det till en nationalstat eller vad som helst.
Ja,
att så här, ju mer intern stämning man har på en arbetsplats, desto viktigare att passa in i det liksom. Alltså på många andra arbetsplatser så har man kanske inte så intern stämning, utan relationen kollegor emellan är mer strikt. Och det gör ju på sätt och vis att det är lättare att vara en del av det, men sen så är det inte så mycket att vara en del av, eftersom det inte finns någon utpräglad kultur.
Men hur hanterar du som ändå liksom äger en byrå och driver den tillsammans med Love, hur hanterar du om någon av dina medarbetare skulle liksom fucka upp big time, eller du är så här professionellt helt förbannad, men samtidigt kunna hålla eran typ sociala relation intakt? Har det varit några sådana exempel när det liksom har varit sjukt svårt, eller hur gör man då?
Jag tror ändå att, och det tror jag är extra viktigt om man har en arbetsplats där folk är vänner, där folk umgås på fritiden och där man har en informell liksom relation och med mycket jargong och mycket humor och mycket allt möjligt på jobbet, att man också emellanåt visar som en påminnelse att man också är professionell. Så jag menar, det där är också, det glömde jag säga, men det är en viktig aspekt, att jag tror så här, ibland händer det att folk har kommit in på vår arbetsplats som kanske inte förstår direkt i alla fall. Det är väl någonting man lär sig också. Att bara för att vi har en väldigt informell relation och sätt att vara och liksom skojar mycket och sådär, så betyder inte det att man, det är en arbetsplats där man tramsar runt. Vi är ju samtidigt seriösare och arbetar hårdare än vad många andra gör.
Mm, exakt.
Och det där, alltså jag menar, det är ett kodspråk och liksom det är en hel uppsättning subtila regler man måste lära sig på en sån arbetsplats, som ju, precis som liksom, jag menar, svensk kultur består också av väldigt mycket subtila regler som är svåra att lära sig. Det är lättare att kanske komma in i amerikansk kultur som också är stark liksom på sitt sätt, men lite mer, lite lättare att ta på. Och där att komma in rätt i det är liksom kanske inte superlätt alla gånger. Men för att återgå till din fråga då, så nej, jag tror att jag kan vara ganska tydlig när det behövs, även om det är liksom, eller på sätt och vis kanske tycker att det är nästan lättare gentemot dem på arbetsplatsen jag känner bäst. Mm. Men jag, i och med att jag också har liksom jobbat i den här dualiteten där man har både en kollegial och en vänskapsrelation med många, så är det ganska naturligt för mig att man både kan, jag tror att jag måste också jobba med folk som fattar att man kan växla mellan de två spåren liksom, utan att det är särskilt problematiskt.
Något som jag tycker är lite svårt, eller som jag typ nästan står och kan tänka på då nu, det är om man ska tänka så här att what goes around comes around, och typ alltid med varenda person man träffar i vänskapsrelationer såväl som i jobbet, att man alltid har någon form av så här gemytlig, ändå vänskaplig approach, för att människor kommer röra sig i Sverige litet och det är så himla litet att de kommer komma tillbaka igen, antingen som vänner eller kollegor. Och har du varit en super bitchy kundbeställare till den som plötsligt hamnar liksom runt ett middagsbord, kanske inte blir superhärligt. Alltså antingen så, eller att man är tydlig med att liksom separera det där, att man har sin liksom innersta krets av vänner som man verkligen håller utanför jobb och sådana saker, och att man sen har någon form av större massa av människor som man absolut kan ta en AV med, men som man kanske inte berättar när typ ens farmor har dött eller något sånt, att man håller dem lite så. Fördelen med det sista, det är ju att man kanske, det är lättare att lita på folk och man håller sig sina kort lite tajtare. Risken med det andra, när man hela tiden liksom goes around, comes around, är ju att finns en risk då att man typ flyter ut som person. Att man blir en sån här Instagram liksom ytlig person som är verkligen den som man utger sig för att vara till slut.
Mm.
Vad tror du?
Ja, precis. Alltså, det där är ju exakt. Jag pratade med min kompis på lunchen idag om att man kanske borde pausa sociala medier ett par veckor. Hon har inga sådana appar på mobilen och kör bara desktop och sådär. Och det är en annan kompis till mig brukade säga ibland om folk att sådär, det där är en person som har gått på myten om sig själv. Och jag tror att en grej som sociala medier kan göra är ju just att vissa liksom börjar omforma sitt beteende utifrån vad de har målat upp i sociala medier, och så blir de så på andra plan också.
Ah, för exakt.
Att man läser någon slags, man har målat upp en bild och så läser man då dissonansen mellan vad man faktiskt är och den bild man har målat upp genom att bli den bilden man har målat upp.
Ah.
Och det tycker jag man kan märka ibland på folk.
Verkligen.
Och där kanske man inte vill vara eller borde vara.
Nej, eller hur? Men gäller det bara sociala medier då? Kan inte det också gälla om man på ett mingel är lite så här, kanske skiter i att skämta sina liksom mörkaste skämt eller liksom? Mm.
Verkligen.
Ja. Jag är lite rädd för det. Samtidigt som man kan inte heller bara, gud, jag är så jävla excentrisk, jag bara liksom.
Nej, alltså, det är väldigt jobbigt med folk som har spasmer på det sättet också och som alltid ska visa hur annorlunda de är. Alla.
Ja, det blir töntigt liksom.
Jag och vi har ju ganska många kollegiala, alltså liknande relationer till våra kunder också. Vi hänger ju en del med, alltså så här socialt med folk, eller så här, vissa är ju för detta kollegor och så här. Och jag tror att vi gör det mycket mer än vad kanske en genomsnittlig byrå gör och så där. Det blir ju bättre, alltså om man ska jobba med den typen av Jag tror så här, alla byråer som är bäst har ju ändå det gemensamt, att man har en att starka kollegiala band som också är vänskapsband liksom. Det är svårt att bli bäst om man inte har det alls, tror jag. Så därför är det ju på sätt och vis det enda rätta professionella i att ha en informell relation till folk.
Och det är också därför man inte kan typ tappa det när folk vill sluta eller göra någonting annat. Mm. Eller, alltså så här, man måste ha en acceptans för det, tror jag, för att de ska kunna hållas kvar under vingarna. Om man liksom skäller ut en kund som inte längre vill jobba med en och liksom gör bort sig totalt, då blir det ju svårt att vara kvar i det.
Jag brukar säga till folk när vi rekryterar att de ska jobba hos oss för att de har högre andrahandsvärde om de jobbar hos oss eller där de jobbar nu eller de alternativen de har. Alltså så här, hos oss så kommer det på 3 eller 5 år höja ditt andrahandsvärde, alltså det vill säga när du går till nästa arbetsgivare mer än någon annanstans.
Mm.
Vilket jag tror är sant. Man får ju acceptera att förr eller senare kommer folk dra. Sen kommer jag förmodligen kanske knyta handen i fickan när
ja, ja.
Det händer nästa gång. Men det är ju det där, om man kollar på managementkonsultföretagen till exempel, så är det nästan, eller advokatbyråer och många andra också, så är ju en del av affärsmodellen nästan också att man tappar folk som kanske går till kundsidan och som sen blir kunder. Liksom. Mm,
exakt så.
Ja.
Men det är intressant. Precis som vi har varit inne på tidigare, är det väl kanske bäst att så här, försöka vara lite takt med sig själv och inte förställa sig för mycket. Inte leka kontor typ.
Nej, exakt. Det känns också som ett ganska dåligt value proposition idag. Så här att, alltså någonstans, det ser man ju i liksom, jag menar, vi har ju haft till exempel 2 MBA-studenter från Stanford. Ännu precis, den här mormonska killen Ryan och förra året då en turkisk tjej som heter Begum. Och båda de har ju uppskattat just här, jag menar de kommer ju, de går på världens bästa business school. De har jobbat på så här McKinsey, Google, sådana arbetsplatser. Och uppskattar ju väldigt mycket att vara hos oss. Och vi har ju en relation fortfarande idag där vi snackar och så här. För att vi kan ju erbjuda lite så här softa värden som man inte kan få på sådana ställen. Och där tror jag att så här, de traditionella institutionerna där som erbjuder en kultur som är striktare, de läcker ju topptalang nu till liksom mindre och mer kreativa och informella arbetsplatser.
Exakt så. Folk röstar liksom med fötterna.
Mm. Magda kanske ett sånt exempel.
Ja, men verkligen.
Jag vet inte hur kulturen är på Balderton, men jag kan tänka mig att det är lite liksom friare än på GS till exempel.
Det verkar vara väldigt bra faktiskt.
Mm.
Det är superkul. Ja, men alltså verkligen. Och det kommer ju vara största hotet mot alla de här hierarkiska storbolagen.
Mm. Jag pratade faktiskt, jag jobbar lite med, träffade en högt uppsatt chef på ett stort mediebolag som just frågade mig om så här, hur ska vi få folk att vilja gå till våra liksom, medier och sen jobba där inte bara 1 år utan i många år. Liksom, så här, hur ska vi attrahera och behålla talang som är 80-90-talister? Så vi ska ha en sån middag som jag anordnar där vi liksom bjuder in lite folk som kan ge input och sen så... Sammanställer vi så här, takeaways från det. Och det där märker jag, det är ganska många. I Sverige finns ju Universum som är typ världens största employer branding-företag.
Mm.
Som liksom bara jobbar med den här typen av frågor. Och det märker man ju att så här, på många vd:ers och liksom höga chefers agenda i de här stora bolagen så är, särskilt nu i den här konjunkturen när talang är extra mycket av en bristvara och lönerna är höga och liksom folk har det ganska bra, så märker man ju att det är liksom på väldigt många chefers agenda så är det allra högst upp, annars är det 2 eller 3.
Mm, exakt så.
Det kanske borde vara 1 på ännu fler chefers agenda än vad det är.
Ja, alltså verkligen. Jag har klurat lite på vad olika typer av kollegor det kan finnas.
Mm.
Det finns ju alltid en så här fikarn. Som typ, det behöver inte vara ett fika, men som liksom gärna tar liksom ett gott, irrelevant snack.
Mm.
Gärna man har som mest att göra typ.
Men som också är ganska mysig, för den kommer ihåg när folk fyller år och sådär.
Jag har hört att Göran Persson är typ den personen på IKL.
Så mysigt, jag har hört det.
Att det också är lite bisarrt att typ så här, komma till köket och där står Göran Persson och häller upp filmjölk. Typ.
Det är ett förkläde.
Och har ett gött informellt snack med.
Som aldrig tar slut. Han pratar bara själv.
Det är som en så här klassmorfar, typ, ja. Fast liksom en före detta statsminister.
Åh gud.
Det skulle man ju, det är nog det som gör mig mest avundsjuk med IKL.
Ja, exakt så. HSB. Ja, sen så tänker jag, det finns också skvallran slash myglan som alltid ställer frågor, vill veta information men som inte är så produktiv liksom, och som gottar sig. Det är ofta den som har koll på typ så här, om någon ska sparkas eller om det är någon som har någon affär med någon eller så. De tycker jag man ska passa sig för.
Verkligen. Jag känner, vad spännande att gå igenom de här olika typerna. Det kommer upp.
Eller hur? Visst får man ansikten på. Sen så finns det köttan. Men de som kanske så här, är lite väl fokade på jobbet. Kan skapa dålig stämning med fikan och myglan. För att den här köttan inte vill göra det. Kanske ibland går hem lite så här tidigt från saker och ting.
Och är köttan det?
Ja, typ så här sociala grejer.
Ja, du menar så?
Ja. Nej. Köttan stannar längst. Ah. Exakt. Också kul att de får lite så här norrländsk klang i de här orden. Vilka tänkte jag mer på? Jag har skrivit upp några fler. Fikan, skvallan, köttan.
Sen finns det ju någon så här säljaktig typ, jag vet inte vad vi kallar den liksom, för det är ingen roll på företaget, någon slags liksom...
Tuggan.
Ja.
Ja, nej, men verkligen.
Och någon som är liksom initiativrik och alltid vill så här framåt, kanske på ett lite yvigt sätt och så här.
Typ Kappe.
Ja.
Inte riktigt.
Ja, men han har delar av det där, men inte alla...
Men hjärna kanske styr, jag vet inte. Ja. Mm. Sen så känns det som att det också finns någon typ...
Kappi alltså och Kasper som jobbar.
Ja,
så.
Exakt. Men det känns som att det finns en sån här lite blygarn.
Mm.
Blygarn.
Den är ju ofta granne med köttan. Eller som, liksom, det kan vara...
Ja, exakt. De kan vara olika.
Väl lappa, eller så är det någon...
Om köttan är lite mer aspitlag kan det vara den här personen.
Mm.
Men det är också, tänker jag, sådana som har stannat. Det är ofta ett institutionellt minne också. Mm. Så även om man tänker först att de här personerna är tysta och gör inte så mycket. Så de har koll typ.
Mm.
Och man skär sig med tysta, smarta i hörnet personen. Då kan man vara illa ute.
Det är verkligen sant.
Ja, men det är väl typ fem. Finns det några fler?
En sak jag har tänkt på som jag insåg väldigt, väldigt tidigt när jag började jobba på Prime, då, den här stora PR-byrån 2008, och insåg ganska snart att det absolut viktigaste på en arbetsplats är att hålla sig väl med receptionen och IT-avdelningen.
Ja, exakt.
Alltså, hade inte jag gjort det där så tror jag att jag hade fått sparken kanske fem gånger om. De har ändå så här räddat mig många gånger.
Det är bra tips.
Så här, du ska liksom... Om det finns tre lägen så här, repan och IT så här, ett håller om ryggen, två är neutral eller tre hugger i ryggen. Så vill man se till att vara i ett, men allra sämst två, tre är snarare en option.
För då är det fakt.
Ja. Men det är någonting jag verkligen har lärt mig. Och där tror jag att,
det är bra.
Där tror jag att många, eller att en del personer gör en felaktig analys kanske genom att inte förstå hur viktigt det är och kanske liksom inte alls bryr sig om att hålla sig väl med servicepersonalen, men det är någonting de kommer få äta upp.
Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms.
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Veckans människa.
För du kommer att berätta för mig idag att Jensens böfhus är sålt.
Ja, jag är ledsen att det var jag som behövde komma med den nyheten.
Vet du, Fredrik Tambert, som jag var webbchef på Resumé, men precis har börjat på Klarna. Han mässade mig här en veckan och med en bild från en second hand butik på Söder som har en Jensens böfhus skylt. Som jag har inte kommit, i och med att jag då...
Du måste ge kontext.
Ja, men jag gillar ju Jensens böfhus, eller det är inte liksom, inte så bra egentligen, men jag gillar hela grejen. Så jag går ju dit ibland.
Det är ju 10 år långt liksom hetsskämt från din sida att du typ checkar in där eller...
Ja, men exakt. Jag brukar, om jag checkar in någonstans på Jensens böfhus eller McDonald's eller T-centralen.
Det verkar i alla fall inte gå så bra för Jensens böfhus.
Nej, de har haft jättekämpigt länge. Det har ju stått i affärspress om det förut, att de har liksom planerat att stänga var fjärde restaurang. De finns ju i Danmark och i Sverige. Och nu då så meddelas det att Palle Skov Jensen, som grundaren och vdn heter, säljer kedjan. Och därmed så utser vi Palle Skov Jensen till veckans människa.
Och tack för allt.
Tack för allt, Palle.
Veckans pollett. Jag behöver verkligen läsa. Alltså det är inget jag behöver göra, men jag behöver det för att må bra. Alltså skönlitterärt. Och när jag inte har gjort det på ett tag, då märker jag att jag får för liten dos av så här inåtvändhet. Och mår inte alls särskilt bra. Så jag behöver verkligen liksom ha en bok och verkligen, trots att man har mycket att göra och ska läsa massa andra grejer, lägga lite tid på det där. För det är så här, det är ett fundament i vem jag är. Och jag tänkte att ni kan få några tips på bra böcker. Mina favoriter. Låter det bra?
Ja, verkligen.
Ja, ni kan få några stycken. Just nu så läser jag Jonas Hassens Kamiris nya bok som heter Pappaklausulen.
Just det.
Väldigt bra. Men några andra favoriter som jag har, det är Dr. Glas med Hjalmar Söderberg. Världens bästa bok. Naiv super med Ellen Loe, norsk författare, extremt rolig. Lite bubblare, Glöm mig med Alex Schulman.
Ja, jag träffade Alex i morse på Vi sprang in i varandra.
Jag tror att han kommer att gå till historien som liksom en av våra bästa författare någonsin. Jag skämtar inte.
Nej, men jag tycker han skriver väldigt bra. Jag tror inte jag läst någon av hans böcker, men
alltså, du måste läsa den här.
Men jag håller med dig om att han är liksom skriver bättre än vad många förstår, tycker jag. Eller liksom så här, jag menar, det är väl ganska många som förstår att han skriver bra. Men
verkligen.
Ännu mer liksom.
Ja, det känns som att många är så här lite färgade av det här storplan.se och läser in det när de läser det han skriver nu.
Exakt, det finns ett litet slentrianmässig skepticism mot honom.
Exakt.
Absolut.
Vilket är dåligt, för han är extremt bra. Mm. Alltså extremt bra. Och det ska bli skitkul att läsa hans nya bok som kommer nu innan jul. Rich Boy har vi varit inne på, med Caroline Ringskog Ferrada-Nodi, säger man så?
Det här är ju...
Väldigt långt namn har hon.
Ja, jag vet ju knappt vad boken handlar om, men Marcus Ekemar sa att det årets Positano. Alltså alla som lägger upp bilder från Positano förra året lägger upp bilder på Rich Boy-boken i år.
Det kan också bygga på att hon är extremt rolig på Instagram. Så hon har typ, så fort någon har lagt upp Rich Boy så har hon lagt upp det på sin egen story och skrivit: nu är den här jävla boken på det här stället igen. Jag hatar dig Rich Boy. Nu är han i Positano också, din jävla fucker. Alltså hon har varit så extremt hetsig med det och typ lagt upp så här 20 per dag. Så jag tror att hon har varit väldigt smart i sin strategi av att också bildsätta att Rich Boy läses överallt. Och sen skulle jag vilja säga Stoner med John Edward, jag skriver den. Extremt bra. Skrevs på 60-talet, blev typ inte stor förrän nu kanske 5 år sedan. Ja, mycket nöje.
Bra tips. Vet du vad Sundoku är? Inte Sudoku, nej. Utan Sundoku.
Nej, berätta.
Det är, jag lärde mig det här begreppet här om månaden. Det är alltså en japansk term för att man köper fler böcker än vad man läser, så man staplar dem på hög. Och det är exakt vad jag gör. Nu har jag börjat göra det både hemma och på kontoret. För vi hade för ett tag sedan så bestämde vi oss för att börja fylla bokhyllan på jobbet. Så då har vi liksom, då fick alla välja ett gäng böcker var. Men jag läser ju väldigt lite böcker, så det nu kan jag, eller så här, jag har ett embargo att jag måste börja läsa kapp innan jag beställer nya. Så jag får återbesöka de här boktipsen lite längre fram. När jag har kommit mer i fas.
Gud vad intressant att det finns ett begrepp för det.
Sundoku.
Sundoku. Sundoku. Mm.
T-S-U-N-D-O-K-U.
Sundoku.
Det är många som idkar sundoku.
Verkligen. Och det fraktar vi. Nej, nej, skojar. Okej, alltså nu höll jag på att kollapsa här.
Vi går hem.
Ja, vi går hem nu. Och vi tycker att ni är toppen. Tack för all input ni gav oss under reformmötet. Och tack för att ni fortsätter ge oss 5 år. Ni har blivit duktigare på det nu i appen. Och fortsätt liksom skicka tips på vad ni tycker att vi ska prata om. Och ris och ros till oss på Instagram.
Ja, tack, och tack för att du alltså masade dig hit trots att jag ser och hör att du är döende.
Ja,
du åmade dig väldigt mycket också innan vi gick in här i studion, men sen har du hållit ihop väldigt, väldigt bra.
Tack. Man cold, personifierad just nu. Ja, okej.
Nästa gång är du frisk.
Ja, vi hörs om en vecka.
Hej
då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.